Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 om den planerade skolattacken. Mitt namn är Nils Bergman. I Solna polisstation sitter Andreas arresterad. Han är misstänkt för grovt vapenbrott, narkotikainnehav, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och förberedelse till mord. Andreas nekar till anklagelserna och menar att polisen inte borde ta det som står i Zebra-boken som ren fakta. Mycket av det han skrivit är en fiktiv berättelse, menar han. Men det förklarar inte alla inköp och alla fynd man gjorde i hans lägenhet. Det börjar bli dags att hålla ett nytt förhör med Andreas. Och vi hör utredningsledaren och förhörsledaren Jakob van Roy.
Min uppfattning om gärningsmannen här är att han har mått ganska dåligt en längre stund. Att han har ett alkoholberoende. Så när jag träffar honom i cellen här, han har suttit häktad och varit omhändertagen ett bra tag. Och vårt samtal innan förhöret spelas in så får jag klart för mig att han mår väldigt mycket bättre. Att han själv har insett egentligen vad som hur det här ser ut, men han verkar rätt lättad över att sitta, att det här inte har skett egentligen. Det är väl mitt intryck av honom. Så att innan förhöret börjar så tror jag att han kommer att erkänna och prata om det här. Det känns så, för det känns som han mår bättre och det känns som han är lättad. Ändå. Bara så att du, jag förklarar igen bara så att du förstår att vi håller på och kartlägger dig och ditt liv och dina saker som du använder.
Att Andreas varit ensam i planerna tycks man vara relativt säker på. Och stor fokus har därför legat på att försöka få fram så mycket information som möjligt om honom. Polisen köper inte riktigt Andreas förklaring om att boken är fiktiv. Men de tar det lugnt med Andreas då de märker att det är första gången han befinner sig i en sån här situation.
Så när jag ställer en fråga så kanske jag redan vet svaret på den. Alltså du förstår det också.
Yeah. Mm. Jag ville bara ha det på inspelat nu. Förklaringen på varför.
Ja, och att jag förklarar det här för dig är bara för att jag ska säga att vi är inte här för att sätta dit dig. Vi är inte här för att lura dig, utan... Det är därför jag förklarar lite hur det hela går till. För i vanliga fall så har de som jag sitter och förhör kanske varit med några gånger. Men jag förstår, så har du aldrig varit gripen och häktad förut.
Nej.
Jakob van Roy tycker att det är mycket i boken som faktiskt stämmer överens med vad Andreas gått igenom i verkliga livet. Och vill få Andreas att utröna vad som är fiktivt och vad som är på riktigt.
Den är ju stolpigt skriven egentligen, så att det var väl kanske svårt att motbevisa det ändå, men det finns ju som slutet av den innehåller ju mera en detaljerad plan för vad som ska hända. Så att jag ville få honom att säga att det var en dagbok, om det nu var det. Att det var hans inre tankar. Så det var det jag ville få fram och förhöret egentligen. Vad är Zebra-boken för någonting? Är det ett manifest? Är det hans dagbok? Är det inre tankar? Eller är det bara en fiktion?
Andreas menar att han tagit inspiration till Zebra-boken från två fiktiva filmer, som både i sin tur inspirerats av Columbine-massaken. Zero Day från 2002 och Elephant från 2003. Andreas menar att han också velat skriva en berättelse baserad på sån här typ av skolskjutning. Och det är därför han börjar skriva i Zebra-boken. Men hans förklaringar blir minst sagt luddiga och han har svårt att förklara skrivprocessen på ett sätt som övertygar förhörsledarna.
Det är en fiktionell bok.
Mm-hmm. Med inspiration från verklig liv.
Vad är det som du har inspirerats av då, om du tar något exempel?
Mina problem med alkohol och ångestdämpande tänkte jag att det kan vara en bra del i boken. För att om det ska vara en person som blir är på en neråt spiral så kan droger och alkohol passa in i den boken. För det mesta är det inte händelser som jag har tagit från verkligheten. Det är mer så här personliga problem som alkohol och sånt där. Och sen namn jag har tagit, för att jag är inte bra på att hitta på bra namn liksom så här, på måfå och sådär. Men om man läser det så ser man att vissa namn är inte någonting som man kan länka till verklighet. Och sen sådana där grejer.
Det förhörsledarna främst reagerar på är att det finns en konkret plan i boken som nämns i början av boken och sedan skissas ut i slutet av boken.
Är det samma plan i början av boken och slutet?
Ja, jag tycker det är därför jag lite mer att du, jag vill att du ska förklara. Alltså, om du kommer ihåg planen, eller så kommer du inte ihåg den, då kan du inte göra det.
Nej.
Titta på.
Men alltså planen i boken har ju alltid varit i slutet ska det hända att det är en skolattack. Det har ju alltid varit idén. Men inte exakt av allting, liksom den här delen ska göra så här, det här bränningen är där. Det har inte, står inte i början av boken, jag är ganska säker på.
Titta då på lite kort.
Tillsammans tittar de nu i boken och går igenom den plan som Andreas skrivit ner. Och förhörsledarna tycker att planen är för detaljerad för att bara vara en idé. Det står utförligt hur Andreas, eller karaktären i boken, ska ta sig in i skolan och hur han ska utföra varje moment. Vad olika saker heter, vilka rum som ska börja brinna och vad som ska exploderas.
Det kan väl inte bli mer detaljerat egentligen?
Nej. Men, alltså,
om det står exakt hur man ska göra och sen en karta på där man visar till och med där du har skrivit ut nummer ett och så passar det ihop med texten som är skrivet under nummer ett.
Mm. Alltså det är inte, det är ju 37, hur många sidor i boken ungefär?
75.
Så hälften in i boken och slutet, det är inte så nära i och för sig. Alltså det har alltid varit en basidé. Men som sagt, detaljerna är inte exakt där, men jag förstår vad du menar. Det är ju rätt likt, ja. För det har alltid varit en basidé vad jag skulle skriva i slutet.
Ja. Jag hänger inte riktigt vad du menar med basidé. Nu pratar vi om själva planen.
Mm.
Och du säger att det är bara en idé. Och jag menar på att den är ganska detaljerad. Men du håller inte med om det, eller är det så jag ska förstå det?
Jo, men alltså, jag går ju självklart tillbaks på, om jag skriver i mitten av boken vad planen är, då kan jag inte ändra det i slutet. Men jag har ju vissa detaljer som inte stämmer som jag skulle fixa i liksom slutversionen.
Sen är det anmärkningsvärt och högst oroande att man hittar alla de saker Andreas skrivit att han ska använda sig av i hans lägenhet.
Och sen så finns de här sakerna hemma hos dig.
Mm.
Som finns på planen.
Ja. Inte allt. Jag menar pipe bombs, det är stålrör med så här, skruvgrejer här och stor stubin. Det är en pipe bomb liksom. Det är inte små sådana smäller.
Ja, det vet du inte.
Nej.
Men om det finns fem som ska explodera och du har fem hemma.
Mm.
Om du säger att det där är ingen pipe bomb, men det är ändå en grej som smäller.
Mm.
Så om man ser det stora hela, så det som finns på kartan och som finns i text. Alla de sakerna finns ju hemma hos dig.
Inte alla saker.
Amen.
Ja, men jag menar, jag har ju tagit inspiration som jag har sagt från verkligheten, men funkar replikorna? Nej, för att det är replikor. Och det har jag förstått ända sedan jag köpt dem. Det är för att hänga... Alltså för,
men du pratar inte om replikorna?
Nej.
Det finns ju ändå silvriga grejer som exploderar.
Okej.
Okay. Vad kallar du för dem för då?
Och att Andreas först skriver ner det han behöver och sen inhandlar det stämmer inte överens med det Andreas menar att han i boken tar inspiration av verkligheten.
Jag vet att allt det här ser dåligt ut, så jag redan accepterar mig själv att jag säkert kommer att åka in i fängelse, men jag tänker inte ljuga och säga att jag skulle göra någon terrorattack för det. Men Nej. Om jag blir inskickad, okej, för att jag förstår att det ser dåligt ut. Men
om man vänder på det och säger att det är inspirerat av verkligheten.
Okej. Okay. Ja.
Om man säger det, för det var ju du sa. Eller har jag...
Nej,
ja. Ja. Men nu är det ju precis tvärtom. För det här är ju skrivet först. Och sen har du inhandlat grejerna.
Nej, jag har haft...
Det är ju inte tvärtom.
Jag har haft de där små silver jag tejpade förut innan. För ett år sedan ungefär.
Om vi tar gasoltuberna. Mm. Eller propan.
Inköpen tyder på det motsatta. Att han planerar för det han behöver och sen inhandlar det. Andreas förklarar det med att han vid den här tiden var full i princip hela tiden. Att han därför inte riktigt visste vad han höll på med.
Men alltså, de senaste 4 veckorna innan jag blev arresterad så har jag ju verkligen problem med alkohol och mental ostabilitet. Så jag har jättemånga impulsgrejer jag gjorde. Jag tog hem en hemlös man samma dag som jag köpte bensin och köpte en tändare för 400 spänn utan gas. Jag bara gjorde saker. Jag var inte helt där de senaste 4 veckorna. Alltid full. Drack whisky nästan varje dag, om inte varje dag, vissa veckor. Och sen mental ostabilitet som jag inte hade fått utredning. Som jag skulle 11 april skulle jag gå och få hjälp för det. Jag gjorde massa impulsgrejer.
Men det här stämmer inte överens med den bild polisen har. Efter att ha tagit in övervakningsfilmer. Och talat med den butikspersonal som Andreas inhandlat sina varor från.
Bland annat hon som säljer bensindunkarna till dig. Hon upplever inte dig som onykter.
Nej.
Och hon upplever inte dig som förvirrad.
Okej. Okay. Betyder att det inte var det då? Varför?
Nej, men... frågan, jag hann inte ställa frågan.
Mm.
Så när du handlar bensindunkarna, din förklaring till allt det här, är det att du är så onykter så att du inte vet vad du gör?
Nej, alltså det är en blandning. Jag var inte full 24-7 i 4 veckor. Men jag var full majoriteten av tiden. Och som sagt, mental ostabilitet. Så jag impulsgjorde saker för att jag inte visste vad jag skulle göra. Så jag kanske inte var full just då, men jag är fortfarande impulsköper grejer.
Du menar att du går till OKQ8?
Mm-hmm.
Beskriv exakt vad du vill ha.
Nej, jag sa inte ge mig 2 bensintankar. Eller dunkar, om man säger.
Och i hennes förhör är det så att du till och med beskriver hur stora och hur många liter det ska vara.
Det är en lögn.
Fast man ser,
man ser på filmen hur du till och med visar med dina händer.
Hur många liter?
Nej, hur stora de ska vara.
Okej, men det kommer inte jag ihåg.
Ja, men det är inte samma sak.
Nej, jag vet. Om ni har det på film, fine. Men jag kommer inte ihåg det, nej.
Men då frågar jag igen.
Mm.
Du beskriver att den här tiden, men specifikt den här dagen då när du köper bensindunkarna. Menar du att du är så full då så att du inte vet vad du gör? Det är det min fråga.
Nej, då var jag inte full tror jag. Då var jag bakfull och impuls. Alltså ja, jag var inte riktigt där under 4 veckor. Men jag kanske inte var full just då, men det är möjligt också.
Men du har ingen då. Du vet, kommer du ihåg vad du tänkte när du gick och köpte de här?
Nej. Det är inte.
För de passar ihop med planen.
Okej.
Okay. Det fanns ju så mycket bevisning. Vi hade hittat kläderna hemma som han har på sig när han inhandlar de här. Men det finns ju ändå, man kan ändå hävda att det är inte jag, det är någon som är lik mig och så vidare. Och då blir det ju så mycket krångligare utredningsmässigt.
Utredarna är tacksamma att Andreas ändå inte förnekar att det är han som har gjort inköpen och syns på övervakningsfilmerna. Och det är bara Andreas som syns, vilket stärker bilden på att han har varit ensam. Men sen har de uppgifter i boken att Andreas inledningsvis planerade det här tillsammans med flickvännen.
Det finns även i datorer som tyder på att de har pratat om Columbine och att de ska göra det här tillsammans. Men det är ett långt steg från att prata om det till att Hon har inte varit med på några av inköpen. Hon har inte varit med på den slutliga delen, så att säga. Utan jag tycker att det märks att när de gör slut, det är då han sätter de här tankarna till. Så att det blir verkligt.
Eftersom flickvännen valde att träda ur planen i tidigt skede har man inte blackt henne med några brottsmisstankar.
Att man kan ju vara med på en planering och på ett brott, men avbryter man och säger nej, jag är inte med mer. I lagtextmässigt så är det tillbaka, frivilligt tillbakaträdande, och då är man strafffri. Så att hon är avskriven från brottsmisstankarna.
Men hon har ändå en stor indirekt roll i händelseutvecklingen. Jakob van Rooy är övertygad om att deras uppbrott blev en utlösande faktor för Andreas.
Jag säger i förhöret till honom, tror jag, att är det när hon tar slut som du vill visa henne att du kan det här?
För jag tycker man ser en skillnad på när det börjar ta slut med er, att det som du skriver om börjar hända i verkligheten.
Och i förhöret, så då tror jag det blir tyst och han börjar gråta lite grann.
Är det så?
Ja.
Vad är det du tänker då? Vill du liksom, det ni har pratat om, vill att, är det det som du vill att ska börja hända?
Nej.
Men han samlar sig ganska snabbt och säger att det, så är det inte. Utan att han blir ledsen för att han tänker på deras relation och så. Men mitt intryck är att jag trycker på en känslig nerv, att han, att det kanske är därför han vill visa henne att han kanske faktiskt kan det här.
Sen är det inte bara inköpen som Andreas gjort och den utförliga planen i boken som är problematisk för Andreas. I hans dator och mobil hittar man information som tyder på att Andreas har haft stark fascination för bland annat Columbine-massaken.
Jag tittar på din dator. Ja. Du har väldigt mycket bilder.
Bilder?
Ja, nej, telefonen.
Ja.
Jag har tittat på båda. Men det är mycket bilder att titta på.
Mm.
Vissa av bilderna är autentiska bilder från Columbine-attacken. Mm.
Ja.
Stillbilder, du har klippt in ditt ansikte.
Ja, och på andras.
Ja. Nu ser du nästan glad ut.
Inte glad, men alltså jag vet hur det ser dåligt ut. Ja, alltså jag har ju massa grejer som, från olika grejer, jag gillar jag sjuka skämt. Jag klippte in min kompis i Columbine, jag klippte in han bredvid Hitler. Alltså jag, det är sådana grejer vi skickar till varandra, jag tycker det är roligt.
Så att, när du gör de här bilderna,
ja.
Är du på skämt?
Ja.
Okej, och vad har du tänkt göra med bilderna? För då, har du skickat dem eller?
Jag skickar till min kompis och min kompis skickar bilder till mig. Sådana sjuka grejer när vi klipper in varandra i saker och sånt där. Vi har sjuk humor, men jag menar... Vad ska man säga?
Jag vet inte, jag vill höra din... Men din förklaring är att du har sjuk humor.
Ja, yeah. Mina kompisar också. De flesta av min ålder har sjuk humor.
Ja.
Så jag kan inte förklara bort det. Jag har sån där humor.
Så din fascination för Columbine?
Ja. Jag har ingen fascination, men det är mycket inside jokes. Jag har bland mina vänner med typ Hitler och school shootings. Det vi skickar till sånt för att det är stötande. Vi tycker det är roligt att skicka till.
Och har hon samma humor?
Ja. Yeah. Därför passade det så bra ihop, för att vi skämtade en massa om sånt där sjukt.
Mm. Vi har ju tagit in och pratat med henne också.
Mm.
Självklart.
Mm. Det är för att åklagaren sa att de hade anhållit en annan, så då behövde jag inte ens tänka på vem det var, såklart. För att det är den enda polisen hade fått frågor om, massa frågor. Så att...
Ja, vi har ju pratat med och också.
Aha. Okej. Okay.
Ja, det är en stor utredning.
Mm. När man inte anhåller.
Jag kommer inte kommentera det, men jag säger att vi har pratat med dem.
Okej.
Okay. I det här sammanhanget kanske sjukhumor inte är det bästa.
Okej.
Okay. För vi måste utreda. Är det humor eller är det på riktigt?
Okej.
Okay. Mm. Så har du pratat med dem om... Gör någon attack någon gång till exempel?
Inte gör någon attack, nej. Men jag skickar sjuka bilder till henne.
Ja, kan du beskriva de bilderna mer då?
Jag kommer ihåg henne jag klippte in han i Columbine, jag klippte han bredvid Hitler och sådana där grejer.
Ja, något mer då? Du sitter och skrattar nu också. Du,
jag skrattar
du,
inte.
Du tycker att det är lite roligt, eller?
Ja, men alltså för att det är skämtbilder, ja. Det är inget seriöst. Jag menar, hur kan man ta det seriöst att man klipper in ens kompis bredvid Hitler? Det är bara något så här bizarrt roligt, liksom.
Det finns en bild från Fredrika Bremer ritad där det är inklippt en person.
Okay.
Som blir skjuten i huvudet.
Mm-hmm.
Kommer du ihåg om det? Du vet inte om det.
Alltså, så det är en bild på Fredrika Bremer där jag klippt in? Eller?
Från en karta av Fredrika Bremer. Det är ritat.
Okej. Okay.
Där man kan komma fram till att det är Fredrika Bremer. Och så är det en person som är verklig som blir skjuten i huvudet. Alltså ritat som blir skjuten i huvudet.
Nej, nope, kommer inte ihåg.
Du kommer inte ihåg?
Nej.
Är det du som har ritat bilden då?
Det kan det vara, men jag kommer inte ihåg.
Nej. Är det någon speciell på Fredrika Bremer som av dina lärare, eller Fredrik Bremer, där du gick, som du inte gillade?
Nej, jag gillade alla. Trevliga där, bra liksom, klasskamrat och allt det där.
Ja. Och det kan inte vara någon av de lärarna som du har gjort något skämt med då?
Nej. Det kan jag vara ganska säker på. Jag gillade alla lärare.
Var det någon annan där som inte var lärare som du inte gillade då?
Nej. Alltså jag pratade bara mest folk i min klass. Så att jag... Nej.
Finns det någon speciell person du inte gillar då?
I huvud taget bara.
Ja, på skolan.
Nej.
Då har inte jag någonting mer för nu. Det känns som vi har kört på rätt hårt. Är det någonting du vill avsluta med eller säga?
Jag tror inte det. Jag har ingen fara för allmänheten, jag vet inte. Jag har inte ens sett.
Avslutar vi för klockan här.
Ja, jag heter Kristin Arvidsson och jag är biträdande rektor på Fredrika Bremer gymnasiet.
Under tiden man förhör Andreas så utför andra poliser utförliga tekniska undersökningar i Fredrika Bremer gymnasiet som var föremålet för Andreas planerade attack. Kristin Arvidsson var då biträdande rektor på skolan och jag ringer upp henne för att höra hur hennes tankar gick när hon och övriga i ledningen i april 2019 kontaktades av polisen.
Jag blev kontaktad min första dag på jobbet i den här tjänsten, så blev jag kontaktad av två poliser som kom till skolan. De kom från Solna polisen och de var där i ett ärende. De ville ju hämta ut ritningar på byggnaden och då förklarade de att de hade en person häktad som hade planerat att utföra någon typ av attentat, någon typ av våldsam handling mot vår skola. Och vi fick inte säga någonting, det var ju förundersökningssekretess och vi blev verkligen tillsagda att hålla det här tätt. Så det var ingen annan än vi i ledningsgruppen som kände till någonting, utan vi försökte verkligen göra det. Och det var ju svårt såklart, för att det fanns en oro också, att tänk om någonting läcker ut, tänk om det här ändå kommer ut bland elever och sådana saker, och så har inte vi sagt någonting. Så det var ju ett svårt dilemma. Men vi kunde ju inte göra annat än att lyssna på vad polisen förväntade sig av oss då.
Kristin berättar att ingen i ledningen får reda på vem den här personen är eller vilket program han ska ha gått på. Och Kristin, som annars anser sig ha god kontakt med många av eleverna och framförallt försökt uppmärksamma och hjälpa dem som kanske inte har det så lätt eller mått dåligt, förbryllas över uppgifterna att någon har planerat något sånt här mot deras skola.
Och polisen sa till oss, det var det enda han sa. Han sa, ni kan inte gissa vem det är. Det är ingen ni har koll på riktigt, trodde polisen. Och då tänkte jag ju mycket så här, och min kollega också, så funderade vi mycket. Har vi missat någonting? Är det någon som vi inte har bemött på ett schysst sätt? Kan det finnas tankar om hem där det är riktat mot någon personligen? Finns det något hat gentemot vår skola eller så? Det fanns ju en oro över det. Det blev ju en väldigt allvarlig liksom fråga i ledningsgruppen. Vi samlades ju direkt och pratade om de här sakerna. Och Det är klart att vi kände jättestark oro över att någon överhuvudtaget hade planerat att göra något sånt mot vår skola. Och det, vi jobbar ju i en stor skola också, det är över 2000 elever. Så att vi förstod ju liksom att hade någonting hänt så hade det ju kunnat drabba många. Både en stor personalgrupp och också eleverna som hela tiden cirkulerar runt i huset och sådär.
Och Fredrika Bremer-skolan är uppbyggd, som så många andra skolor är idag, med öppna utrymmen och stora glaspartier. Man kan lätt se in i de olika rummen och det går upp för skolans ledning att lokalerna inte funkar speciellt bra att gömma sig i. Oron för vad som skulle kunna hänt blir påtaglig.
Det var ju jätteoroande och obehagligt. Så vi försökte ligga lågt, samarbeta med polisen, hade tät kontakt med dem och blev liksom informerade successivt när de jobbade vidare. De kom ju till skolan och gjorde en teknisk undersökning av lokalerna då utifrån planerna som hade, ja, det som han hade planerat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
När han då förnekar allt här och försöker bortförklara inköp, så är jag ändå övertygad om att de efter det här förhöret och hur han verkar vara som person, så kommer han att erkänna så småningom.
Utredningsledaren Jakob tror att Andreas kommer att öppna upp sig mer, men vet av erfarenhet att det är ett stort steg för en misstänkt att ta sig över den tröskeln.
Och då är det väl viktigt i förhöret att inte visa att man tycker illa om honom eller att man fördömer honom, utan att han kan känna sig trygg i att berätta vad som hänt, att det kanske är det bästa för alla i det här läget.
Klockan är 9:35.
Efter ett par omhäktningsförhandlingar sker ytterligare ett förhör med Andreas. Det är då inte Jakob van Roy själv som håller i det, utan hans kollegor Magnus Jensen och Sara Forsling.
Och då inleder väl Magnus och frågar hur han mår. Om han har kunnat sova, för det här är direkt efter häktningsförhandlingen. Och då säger han att han inte är så oskyldig som han har sagt tidigare.
Så du har inte sovit i natt?
Nej, mår lite illa så också.
Ja.
Yes. Så jag är väldigt trött. Men...
Okej. Du får säga till om du behöver något break i förhöret och så vidare.
Så, nej, det är bara så.
Är det någon speciell orsak eller är det gårdagen som gör att du inte kan sova eller?
Nej, jag vet inte om det har någonting med något att göra, men... Ja, jag ser inte att jag är oskyldig längre.
Du ser... En gång till.
Alltså, det jag är misstänkt för. Ja. Jag ser inte att jag är oskyldig längre.
Du ser inte att du är oskyldig längre?
Nej.
Okej. Vad är det som gör... Okej, men då får du berätta varför du säger att du inte är oskyldig längre.
Alltså jag skulle säga majoriteten av det jag har sagt inför är sanningen. Inte när det gäller direkt det jag är misstänkt för. Det jag skulle göra då. Men jag vill inte bli missförstådd med att Vita Zebra eller Zebra-boken, den är fortfarande majoritetsfiktion. Och det var det från början av boken fram till ungefär, så att jag skulle säga den sista månaden och de sista två veckorna. De sista två veckorna är nästan mina riktiga tankar då.
Mm-hmm.
Innan det var det blandat. Och sen innan den månaden så är det nästan helt fiktion. Fast det är vissa inspirationer från verkligheten. Men då, det var menat som fiktion då. Yes.
Okej. Så du menar när du gjorde slut så hände det någonting?
Ja.
Och då övergick Zebra-boken till att bli en dagbok. Är det så jag ska förstå dig?
Ja, det är inte... Alltså det är fortfarande... Det är en konstig så här grå mellan ting där, men sista två veckorna så är det nog det mesta som jag skulle göra på fakta.
Mm.
Yes.
Mm.
Varför blev så är ju... jag kunde verkligen inte sluta dricka då. Det var det helt kört tyckte jag. Med den alkohol, för att jag hade ju redan innan vi gjorde slut väldigt seriöst problem med det. Men då tänkte jag liksom, det går inte att sluta alls. Det fanns inga hopp för det alls. Och de mängderna jag drack också, det var inte så att jag kunde klara mig länge på det liksom. Det var ju... det skulle ju seriöst skada. Så då tog jag inspiration från min fiktion. Jag tänkte att det skulle vara bästa sättet att dö på.
Jag tror inte han berättar hela sanningen, utan jag tror att han berättar så mycket så att det blir trovärdigt. Det går ihop med det som står i Zebra-boken och det går ihop med... Men sen så tror jag att han håller tillbaka på vissa detaljer. Förståeligt i och för sig, men jag tror inte han har berättat hela sanningen.
Själva planen var då att... Det var ändrat någon gång så från boken till verklighet. Det är inte helt hundra samma plan. För det är... Vad ska man börja? Det så mycket. Men det hade köpt då allt det där som jag köpte inom en kort tid. Allt det skulle jag inte ens ha använt. För att Min plan var ju att inte skada någon, bara liksom förstöra skolan. Och sen ta självmord via polis. Men så då hade jag en sån här stor gasoltank. Mm. Så jag tänkte det kan ju göra riktig skada. Som jag förstod så gasen propan för att få ett smälla så måste värmas upp. Så om man bara sätter ett sprängmedel bredvid den och sen spränger, då blir det inte en smäll man måste. Så jag tänkte täcka in i bensin, jag ställer den på där jag ska spränga och sen dra ett led med bensin så, och sen tända på så hela den täcks i bensin så hela den utsidan börjar brinna. Då expanderar gasen i en smäll. Men det valde jag sen att inte ta med för att jag som sagt vill ju inte skada någon. Jag vill evakuera folk först. Men då tänkte jag, om jag sätter då den här och propan kan jag göra en rejäl smäll. Speciellt i den där storleken som det var. Så att hur kan jag då vara säker på att ingen blir skadad? Så jag skulle ha skitit i den, men allt annat jag hade då i mitt rum där, fyrverkeri-pjäserna, bensin och det där skulle jag använt. För då tyckte jag hade nog med kontroll med hur stor skada och hur det sprider sig för att inte kunna skada någon. Och då de här replikorna då. Den där replikan på det avsågade hagelgeväret och Stenmark 2, den där helt svarta. Jag hade testat alla de där för att se vilken som är bäst för att inte konvertera för att skjuta skarpt utan skjuta då blankskott, improviserade blankskott med sådana Armstrong som jag berättade med tändstickor. Så jag skulle kunna, för ifall jag ser bara skrik ut i skolan, ja ut, jag ska spränga den här skolan, då liksom var det för jävla fjärd liksom. Då tänkte jag, om jag har blankskott och sånt så kan jag liksom, då vet de att de är i riktig fara. Då är det lättare att evakuera folk ifall man har någonting som om jag skjuter med blankskott och så vidare. Så då skulle det vara lättare att evakuera dem. Som sagt, jag skulle bränna ner biblioteket. Det är mycket böcker och sånt, det är lätt att titta på det.
Med ett erkännande från Andreas känner utredarna att de har kommit framåt. Även om erkännandet lämnar en del frågetecken. Andreas menar nämligen att han inte ämnade att döda eller skada någon i attacken. Vilket inte stämmer överens med Zebra-boken där han uttryckligen skriver att han vill döda så många som möjligt. Den enda som Andreas garanterat hade tänkt ta livet av var sig själv efter att han har utfört attacken.
Ja, han kommer in. Jag tar livet av mig.
Du sa du tar livet av dig, eller?
Ja, så jag skulle... Innan jag skulle ut det där skulle jag ha tagit alltså ångestdämpande. Och sen har jag med mig kanske någon flaska whisky eller något så att även ifall jag inte blir skjuten till döds så om de tar mig då så kommer jag ändå dö utav blandningen av alkohol och ångestdämpande. Ifall de lyckas ta mig utan att döda mig. Yes.
Hur skulle du vara klädd?
Mina käng. Sen hade jag ett par byxor som hade massa fickor, såna här cargo pants. Min arméjacka, stridsel.
Om inte du blev gripen när du blev, när har du tänkt göra det här?
Datumet jag hade i boken och så vidare var ju 20 april, men jag var inte helt säker på att det skulle kunna vara tidigare efter. Ja, säkert 20 april då skulle jag visa.
Ja. Och 20 april, varför valde du 20 april?
Det är 20 år sedan Columbine.
Mm.
Yes.
Mm.
Att den 20 april det här året, en lördag, då skolan skulle ha stått tom, hade Andreas inte hunnit reflektera över, menar han.
Jag ska bara föra över riktigt. Du har planlagt det här själv. Mm. Du har inte haft någon annan med dig under resans gång. För det är ju väldigt viktigt för oss att få reda på en sån sak naturligtvis. Mm. Av många orsaker. Men du är ensam om det här.
100%. Mm.
10.31. Avslutar vi förhöret. Ja. Tack så mycket.
Men trots den övergripande känslan att Andreas berättar en sanning med modifikation, så är det här ett stort steg framåt i utredningen.
Jag tycker att det är bra både för honom, för skolan, för hans anhöriga, att man kan få en förklaring varför, att han kanske kan få hjälp så att han inte gör det här igen, men även att han kanske kommer få rätt dom för det som han hade tänkt göra. Men sen så tycker jag inte att hans erkännande är fullödigt. Jag tycker att han håller tillbaks på vissa detaljer. Fullt förståeligt att man kanske inte vill ha så långt straff, men och jag vet inte om det är så, men min känsla är att han håller tillbaks och förminskar vissa delar i det hela. Det är min känsla.
Åklagaren Anna Stjernstedt förberedde sig för att väcka åtal medan fortsatta undersökningar och tester av alla de föremål man hittade hos Andreas utförs och filmas. Detta för att kunna visa upp för tingsrätten vad som skulle kunna ha hänt.
Men det svåra var väl att presentera det här för tingsrätten. Hur farligt det här hans plan egentligen var.
I februari år 2020 inleds tingsrättsförhandlingarna i Attunda tingsrätt i Stockholm. Och bland åhörarna sitter den biträdande rektorn för gymnasiet, Kristin Arvidsson.
Ja, det var en lite märklig känsla. Att det var nästan som att se en person som man inte har någon bild av egentligen. Inte har någon klar bild av. Vem är du? Vem är han? Liksom.
I den tredje och sista delen hör vi mer från tingsrättsförhandlingarna där Andreas ombudsförklarar den omfattande bevisningen som finns mot honom.
Du sa också att du vill göra ett statement. Kan du förklara lite vad du menar då?
Ja, alltså, min tanke var ju så här, hur många är det som inte tar livet av sig varje år och sånt där? Kommer bli helt glömd, vad har jag gjort liksom för att folk ska komma ihåg mig? Och då tänkte jag med det här att jag skulle kunna bli ihågkommen på något sätt.
Han vill gå till historien. Och det gör man ju inte bara genom att elda upp en skola, utan det gör man om man har haft hjälp flest människor. Då går man till historien.
Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.